till församlingen Galatien. Han säger så här: nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus, som har offrat sig själv för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Fars vilja. Hans är äran i evigheters evighet. Herre, vi tackar dig att du Jesus, att du har offrat dig själv för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Och detta efter vår Guds och Fars vilja. Tack för din goda vilja att rädda ett folk ut från denna värld till dig. Tack för hoppet som vi har. Vi ber verkligen att du ska få all äran i detta möte, i våra liv. Din är äran i evigheters evighet. Under denna gudstjänst så kommer vi gå igenom Matteus evangeliet kapitel 26-27, och vi kommer varva textläsningar med kortare predikningar av olika avsnitt. Så vi kommer få lyssna till 5 olika predikningar där vi får följa Jesus sista dag och timmar. Och vi ska börja med att, och vi kommer varva textläsning, predikan och sång, och sen är slutet på vår nattvard tillsammans. Då kommer vi få lyssna till den första textläsningen från Matteus 26, vers 1-30, och sen så kommer vi få höra om Roger predikan på en del av det här textavsnittet.
När Jesus hade avslutat hela detta tal sa han till sina lärjungar: ni vet att om 2 dagar är det påsk. Då ska människosonen utlämnas för att bli korsfäst. Översteprästerna och folkets äldste samlades nu i översteprästen Kajfas palats. De planerade att gripa Jesus med en list och döda honom. Men de sa: inte under högtiden, det får inte bli upplopp bland folket. När Jesus var i Betania, i Simons spetälkes hus, kom en kvinna fram till honom. Hon hade en alabasterflaska med dyrbar olja, och hon hällde ut den över hans huvud där han låg i bords. När lärjungarna såg det blev de upprörda och sa: varför detta slöseri? Den kunde man ha sålt för mycket pengar och gett till de fattiga. Jesus märkte det och sa till dem: varför oroar ni kvinnan? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, men mig har ni inte alltid. När hon hällde den här oljan över min kropp gjorde hon det inför min begravning. Jag säger er sanningen, överallt i hela världen där detta evangelium förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Då gick en av de 12, han som hette Judas Iskariot, bort till översteprästerna och sa: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Då vägde de upp 30 silvermynt åt honom. Från den stunden sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. På första dagen i det oskurade brödet fiktigt kom lärarna fram till Jesus och frågade: var vill du att vi är i ordning så att vi kan äta påskalammet? Han svarade: gå in i staden till den och säg till honom: mästaren säger, min stund är nära. Jag vill äta påskalammet hos dig med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och gjorde i ordning påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt sa han: jag säger er sanningen, en av er kommer att förråda mig. Och blev de djupt bedrövade och började fråga honom en efter en: det är väl inte jag här? Han svarade: den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men vet den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sa: rabbi, det är väl inte jag? Jesus svarade: du har själv sagt det. Medan de åt och bet oss ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick av din alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många för syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker nytt med er i min fars rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.
Fader, ber att du hjälper oss och också hjälper barnen som går till utforskarna att kunna lyssna väl på ditt ord. Öppna våra hjärtan och låt oss få verkligen se det på ett färskt sätt där vi får verkligen förvandlas av vad ditt ord har att säga oss. Och du får vara i centrum, Herre. Och vi får bli mindre och du bor på Jesus. Amen.
Så. Det finns väldigt mycket att säga vad det gäller denna cykeln. Som till exempel Jesus allvetande egenskaper. När han sänder ut två av sina lärjungar för att förbereda påsken. Eller hans suveräna kontroll över hans öde. Vad det gäller Judas. Men på grund av tiden kommer vi att fokusera enbart på två grejer. För det första kommer vi att fokusera på syndens allvar. Och för det andra vikten av nåden. Så för det första, syndens allvar. Finns det synder som är värre än andra? Ja, självklart. Jesekiel kapitel 8, Gud visade till honom, till Jesekiel, vidriga synder som Israel ägnade sig åt. Men sedan sa han till honom: du ska få se mer och ännu värre vidrigheter. Var Judas synd en vidrig och allvarlig synd? Ja, utan tvekan. Lägg märke till hur Herren uttrycker det i vers 24. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom. Men vi, den människa, genom vilken människosonen blir förrådd, det hade varit bättre för den människa han aldrig har blivit för. Varför var Judas synd så allvarligt? Två anledningar. För det första, på grund av vem han var. Vers 23 säger så här: den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Kom ihåg att det var ingen främling som förrådde Herren. Judas Iskariot var en av de 12. Han fick leva med honom, ta del av hans undervisning och såg hans mirakel. Men inte bara det, han åt tillsammans med honom. Saltaren 41:10 säger att även min vän som jag litade på, han som åt mitt bröd, lyfte sin hand mot mig. Judas åt Herrens mat. Judas lyssnade på hans undervisning. Jesus valde ut honom. Men trots det valde han att förråda Herren. Och för det andra, hans synd blir allvarlig på grund av vem han syndar emot. Vers 24. Med ve, den människa genom vilken människosonen blir förråd. Det var människosonen som blev förråd. Alltså Jesus, det utlovande Messias, Immanuel, Gud med oss. Så detta är allvarligt. Så som profeten Eli uttryckte det: om en människa syndar mot en annan människa kan Gud medla för henne. Men om en människa syndar mot Herren, vem kan då medla för henne? Börjar ni se problemet? Judas synd kan hjälpa oss att se bättre på vårt egen synd. Så för det första, vem av oss har inte syndat mot Herren? Ingen. Ingen finns som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har fallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Vi alla står skyldiga inför Gud. Men för andra, vilka är vi? Om du är här för första gången, då är det viktigt att du förstår att din synd är stort. Men om du besöker kyrkor regelbundet och har tagit del av Guds ord, men fortfarande inte har omvänt dig till honom, du måste förstå att din synd är ännu större. Men om du har vandrat med Herren, för del av kyrkans gemenskap, och till och med undervisat Herrens ord, men nu har valt att vända ryggen mot honom, eller om du känner någon person som har gjort detta, jag vädjar till dig, omvänd dig. Du är i en stor fara. Vi behöver förstå syndens allvar. Och vi behöver göra detta för att när vi förstår hur allvarligt synden är, då kommer vi att förstå vikten av Herrens nåd. Så för andra och sista, vikten av nåden. Vi läser från vers 26-28. Medan de åt, tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa det: ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa det: drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Både du och jag är i desperat behov att våra synder blir förlåtna. Men hör på de goda nyheterna. Jesus kom till jorden för att ge sitt liv till lösen för många. Hans kropp blev genomborrad för våra brott. Han blev slagen för våra synder. Han tog på sig vår straff för att vi skulle kunna ha frid med Gud. Och genom hans sår är vi helade och kan därför ta bort från synderna och leva rätt inför honom. Genom hans blod har han förköpt oss och ge oss förlåtelse för våra synder. Kristi blod renar vårt samvete från döda gärningar så att vi kan känna den levande Guden. Kristus gjorde det vi själva inte kunde göra. Han betalade det priset som vi förtjänade. Och detta är vad vi firar idag under långfredag. Så frågan är: varför vända ryggen mot honom? Ta inte Judas exempel. Hebreerbrevet säger: hur mycket strängare straff tror ni då inte den förtjänar som 1. Trampar på Guds son, 2. Föraktade för Guds blod som har helgat honom, och 3. Kränker nådens ande. Istället vänd dig till honom. Det finns ingen problem som är större än honom. Det finns ingen synd som man inte är kapabel att ta itu med. Han är vår Herre och frälsare.
Vilket pris nu tillhör vi dig. Vi ska läsa från Matteus 26, vers 31-46. Och sen så kommer Gabriel komma upp och predika för oss. Det står så här, Matteus 26, vers 31. Då sa Jesus till dem: i natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet: jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom: även om alla andra överger dig, så ska jag aldrig överge dig. Jesus sa det till honom: jag säger dig sanningen, i natt innan tuppen gal kommer du att förneka mig 3 gånger. Petrus svarade honom: även om jag måste dö med dig, ska jag aldrig förneka dig. Samma sak sade alla de andra lärjungarna. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane. Och han sa det till lärjungarna: sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus, våra söner, och han greps av sorg och ångest och sa det till dem: Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus: så ni kunde inte vaka en enda timme för mig. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad: min far, om den inte kan gå förbi mig utan jag måste dricka den, så sker din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga och sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärjungarna och sa det till dem: sov ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden inne här, då människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er nu, nu går vi. Han som förråder mig är här.
Although we read from verses 31 to 46, I will be taking from 36 to 38.
Även om vi läste från
36 till 46.
Sorry. 31 så kommer predikan handla om vers 36 till 46.
And in this portion between 36 and 46, I'd like to bring up three points.
Och i den här, det här textavsnittet så vill jag ta upp tre olika punkter.
Firstly, we see Jesus and his struggle in sorrow.
Det första så ser vi Jesus och hans kamp i hans sorg.
Secondly, we see Jesus' supplication and surrender to the will of the Father.
För det andra så ser vi Jesu bön, hans över och hur han överlämnar sig till Faderns vilja.
And finally, Jesus' readiness to what lies ahead.
Och för det tredje, hur Jesus är redo för det som ligger framför.
So the first one is Jesus and his struggle in sorrow, which we see between 36 and 40, 36 to 38.
Så för det första i vers 36 till 38 så ser vi Jesu kamp i hans sorg.
Often during the ministry of Jesus, we see him retreating to the Garden of Gethsemane.
Ofta under Jesu tjänst så ser vi han drog sig undan till Getsemanes trädgård.
He often went together with his disciples to pray.
Han gick ofta tillsammans med sina lärjungar för att be.
And we see here before, moments before his arrest, he makes the same thing where he goes into the Garden of Gethsemane to pray.
Och vi ser innan Jesus blir arresterad här, han gick in i Getsemanes trädgård för att be.
And together with his disciples, he enters the Garden of Gethsemane.
Och tillsammans med sina lärjungar så går han in i Getsemanes trädgård.
And he then takes Peter, James and John even further.
Och han tar med sig Petrus, Jakob och Johannes ännu längre in i trädgården.
And we begin to see him unfolding his humanity.
Och vi börjar se Jesus uppenbara sin mänsklighet.
The same three persons was once a witness to his transfiguration.
Samma tre personer bevittnade tidigare hans när han var på förklaringsberget, hans förklaring.
But today they would be a witness to his grief.
Men idag så kommer de bevittna hans sorg.
And verses 37 and 38, Jesus we see is visibly distressed.
I vers 37 till 38 så ser vi hur Jesus synligt verkligen är under ett stor stress.
And at the same time we see him being so intimate with his three disciples.
Och på samma gång så ser vi hur han är så nära sina tre lärjungar.
He is honest about his struggle when he openly shares with them.
Han är uppriktig med sin kamp när han öppnar upp sig och delar med dem.
And we go on to read the phrase, it says that he was deeply grieved.
Och vi läser frasen där att han var djupt bedrövad.
It indicates that his inner person was surrounded or engulfed in grief.
Det visar att hans inre människa var omsluten eller uppslukad av sorg.
He is so filled with anguish unto the point of death.
Han är så fylld av ångest ända till döden.
The anticipation of Calvary.
Förväntan på Golgata.
The kind of death that he would die.
Döden han skulle dö.
The agony that he would suffer.
Våndan han skulle genomlida.
The desertion of his close disciples.
Och hur han skulle bli åtskild från sina nära lärjungar.
Are perhaps some of the reasons why it caused him grief.
Är kanske några anledningar till varför det orsakade honom sorg.
However, the passage talks about an intense grief that he had.
Men den här texten talar om en intensiv sorg som han hade.
And Jesus envisioned the alienation from God the Father.
Det Jesus såg framför sig sin åtskillnad från Gud Fadern.
Jesus had always enjoyed his Father's good pleasure and presence.
Jesus hade alltid åtnjutit Faderns goda vilja, välbehag och hans närvaro.
But soon he would face the forsakenness of God.
Men snart så skulle han få möta att bli övergivna Gud.
As he takes up the sin of all humanity.
När han tar på sig hela mänsklighetens synd.
Just to clarify, in his divine nature there is no separation in Trinity.
Bara att förtydliga, det finns ingen separation inom i hans gudomliga natur, inom treenigheten.
However, in his human nature, as he takes upon the sins of the world.
Men i sin mänskliga natur han tar på sig världens synd.
He faces the forsakenness of God.
Så får han möta att bli övergiven av Gud.
Which we see he echoed later on the cross of Calvary.
Vilket vi ser ett eko av senare på korset.
Verses 39-44.
Och i vers 39-44.
It talks about Jesus' supplication and surrender to the will of the Father.
Så ser vi Jesu bön, hans överlämnande av sig själv till Faderns vilja.
Verses 39 says, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will.
Vers 39 säger, min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig, men inte som jag vill, utan som du vill.
And this request is not necessarily an escape plan, an escape from redemption.
Och denna bön är inte nödvändigtvis en plan att undgå friköpelsens plan.
But Jesus pleads, if there is any other plan for redemption.
Men Jesus vädjar om det finns något annat sätt att återlösa, att friköpa.
Such was the pain of grief that Jesus is experiencing.
Så tung var den sorg som Jesus genomled.
And Jesus talks about a cup.
Och Jesus han talar om en bägare.
And often in the Old Testament the cup signifies God's wrath.
Och ofta i Gamla testamentet så pekar bägaren på Guds vrede.
Psalms 75 verse 8.
I Psalm 75 vers 9 på svenska
talks about a cup of wine that pours out God's judgment.
Så talas om en bägare som tömmer ut Guds dom.
That the wicked are supposed to drink.
Som de onda skulle dricka.
Isaiah 51 verse 17 again talks about a cup of the Lord's wrath.
I Isaiah 51 vers 17 så talas igen om en bägare med Guds vrede.
So the cup symbolizes the outpouring of God's righteous anger against the sinners.
Så bägaren symboliserar hur Guds rättfärdiga vrede hälls ut över syndare.
And Jesus begins to see the wrath of God in its full extent.
Och Jesus han börjar se Guds vrede i dess fulla mått.
And the pain is so intense.
Och smärtan är så intensiv.
And so terrible that he requests that the cup be taken away.
Och så fruktansvärt så att han ber att bägaren ska tas bort.
Such was God's wrath.
Sådan var Guds vrede.
To the point where it becomes unbearable for the Son of God.
Till den punkt där det blir outhärdligt för Guds son.
He who did not sin was made sin for us.
Han som inte syndade blev gjort till synd för oss.
And yet his prayer of supplication ends with a prayer of surrender.
Och hans bön här den avslutas med ett överlämnande.
As we see Jesus saying, Yet not my will, but yours will be done.
När vi ser Jesus säger, låt inte min vilja ske utan din vilja.
And therefore we can see a complete sense of obedience and submission to the will of the Father.
Och därför kan vi se en till fullo lydnad och underordnade till Faderns vilja.
And during his greatest struggle we see a contrasting picture of what the disciples were doing.
Och under hans svåraste kamp så ser vi en kontrast till vad lärjungarna gjorde.
During this darkest hour when Jesus sought for companionship.
Under den här mörkaste timmen när Jesus verkligen sökte deras stöd.
When he brought his most intimate disciples to engage in prayer.
När han tog med sig de lärjungarna som stod närmast honom för att be med honom.
We see them asleep or completely oblivious to his struggle.
Så ser vi hur de sover helt ovetande om hans kamp, eller så de struntar i den.
A second time Jesus goes in verses 42 to pray again.
För en andra gång så går Jesus i vers 42 för att be igen.
And we see a slight difference between his first prayer and the second prayer.
Vi ser en lite annorlunda skillnad mellan hans första och hans andra bön.
It says that my father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done.
Han säger, min far, om det inte är möjligt för den här bägaren att tas bort, så om jag inte dricker den så må din vilja ske.
So the emphasis is no longer on the cup passing, but on doing the Father's will.
Så betoningen ligger inte längre på att ta bort bägaren utan att göra Faderns vilja.
And Jesus realizes there's no other way except through redemption on the cross.
Och Jesus inser att det finns inget annat sätt än genom friköpelsen på korset.
Thirdly, we see Jesus' readiness to what lies ahead.
För det tredje så ser vi Jesus är redo för det som ligger framför.
In verses 46 it says, arise, let us go, here comes the betrayer.
I vers 46 talar om att låt oss stå upp och gå, här kommer den som ska förråda mig.
A few moments ago we saw him agonizing.
Och för några kort stund sen så såg vi verkligen Jesu vånda.
However, in his submission to his father's will.
Men å andra sidan, i hans underordnande till Faderns vilja.
We see him ready to face to what lies ahead.
Så ser vi honom redo att möta det som ligger framför honom.
Including his betrayal.
Vilket inkluderar hur han blev förrådd.
In the few portions before we saw his human nature.
Och strax innan så såg vi hans mänskliga natur.
But now we see his divine nature as well.
Men nu ser vi också hans gudomliga natur.
In knowing at that moment who was going to betray him.
När vi såg i detta tillfälle vem som skulle förråda honom.
And at what time this betrayer had actually arrived.
Och när den som skulle förråda honom hade anlänt.
So what does this portion mean for all of us?
Så vad betyder den här bibeltexten för oss alla?
We see how Jesus wrestled in anguish at the thought of becoming sin for us.
Vi ser Jesus brottar i vånda över tanken att bli till synd för oss.
The wrath of God that we had to face because of our sin he faced on our behalf.
Den vrede som vi behövde möta på grund av våra synder, den fick han möta i vårt ställe.
And so Jesus becomes a perfect substitute in fulfilling God's wrath.
Så Jesus blir som en perfekt substitut, en ersättning istället för oss för att tillfredsställa Guds vrede.
Secondly, in Hebrews 4 verse 14.
För det andra, Hebreerbrevet 4 vers 14.
The writer to the Hebrews talks about a high priest who empathizes with us.
Så talar Hebreerbrevets författare om en överste präst som kan ha medlidande med oss.
In our weakness, as he experienced temptation in every way.
I våra svagheter som han erfar. Frestelse på alla sätt.
And yet without sin.
Men utan synd.
He becomes to us.
Han blir för oss.
One who perfectly understands us.
En som perfekt förstår oss.
For he went through such deep agony because of our sins.
För han gick igenom en sån vånda för våra synders skull.
So I think we all have thankfulness and gratefulness for what Christ had done for each one of us.
Jag tror vi alla har tacksamhet över vad Jesus har gjort för oss. Vi ska nu få gensvara till denna text med att sjunga och verkligen av tacksamhet till Jesus. Jesus, thank you. I vers 1 så talas om den här bägaren. would drink the bitter cup reserved for me. Nu kommer vi få lyssna till Matteus 26, vers 47-68. Bobby kommer läsa innan Jonathan kommer predika.
Medan han ännu talade kom Judas, en av de 12, och med honom en stor folkhop med svärd och pågar från översteprästerna och folkets äldste. Förrådaren hade gett dem ett tecken och sagt: den jag kysser är det, grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sade: var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sa det till honom: min vän, är det därför du är här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa det Jesus till honom: sätt tillbaka ditt svärd i hidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far att han genast sänder mig ner än 12 legioner änglar? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? I samma stund sade Jesus till folkhopen: som mot en rövare har ni gått ut med svärd och pågar för att gripa mig. Jag har suttit i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. De som hade gripit Jesus förde honom till överste prästen Kaifas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd fram till överste prästens gård. Där gick han in och satte sig bland rätstjärnorna för att se hur det skulle sluta. Överste prästerna och hela stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram 2 män som sa det: han har sagt, jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Då reste sig överste prästen och frågade honom: svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst. Då sa det överste prästen till honom: jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa det till honom: du själv har sagt det. Men jag säger er, här efter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens mål. Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa det: han har härdat. Behöver vi några fler vittnen? Nu har ni hört härdelsen. Vad anser ni? De svarade: han förtjänar döden. Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet och sade: profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig?
Jag undrar hur du tänker på Jesus när han går mot sin korsfästelse. Och vissa kan tänka att han är som ett oskyldigt offer. Stackars Jesus. Och det finns ju något i. Jesus är den sant oskyldige som blev en oskyldigt anklagad. Och kan identifiera med människor som också lider orättvisa. Men det vi ser här, tror jag mer än något annat, är att Jesus går med bestämda steg till korset. Det är Jesus som styr, Jesus som leder sig själv fram mot sin korsfästelse. Han är redo att göra Faderns vilja. Och vi ser det på flera sätt. Först att när de kommer för att gripa honom, han kämpar inte emot. Och han har ju en lärjunge som tycker synd om honom, tycker han behöver försvaras och skickar till med svärd. Men Jesus sa till honom: sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan bli min far, att han genast sänder mig mer än 12 legioner änglar? Jesus är tydlig här, Guds rike, Guds syften kommer inte uppnås genom våld. Han har all makt, men inte våld som är vägen framåt. Så han kämpar inte emot. Han säger till och med: även om Gud skickar alla änglar, det är inte det som skulle uppnå Guds plan. Det är inte det Jesus vill. Han säger det i vers 54: men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? Han vet vad är Guds vilja. Han behöver inte kämpa emot när han blir fängslad. Och han vet att det är genom hans offer att Guds syften kommer uppnås. Så han går med bestämda steg mot korset. Och även när hans lärjungar flyr ett par verser senare. Han säger: allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungar honom och flydde. Vilket är precis vad Jesus sa i vers 31. I natt kommer ni alla att överge mig. Jesus går mot korset. Han vet vad som måste ske. Och han är villig. Han sändes för detta. Han vet sin fars vilja. Och därför också på rättegången. Han ger dem domen de vill ha. De försöker sätta dit honom. Så de har många falska vittnen. Men de kan inte få något att fastna. Även så i vers 60. Så de fann inget. Trots att många falska vittnen trädde fram. Man hade tyckt att om man har planerat en sån här parad av en rättegång, att man hade i alla fall haft någonting som skulle faktiskt sätta dit honom. Men de har inget. Men till sist, överste prästen i sin frustration säger till honom: jag besvär dig, du den levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son. Och Jesus sa till honom: du själv har sagt det. Men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Jesus ger dem det de behöver för att döma honom till döden. Och här han anspelar på Daniels, profeten Daniel kapitel 7. Där profeten ser en vision av en gudomlig människoson, en kung som ska regera över hela jorden, som sitter på Guds högra sida. Och Jesus säger: det är jag. Han säger: ni kommer se mig på molnen, den här gudomliga kungen. Och det är, det tar för att uppfatta dem som händelse. Den människa skulle påstå vara människosonen. Det är det som dödsdömer Jesus. Och Jesus har gett, han har liksom lagt upp det för dem så att de kan korsfästa honom. Att de kan inte själva göra något, men han ger det till dem. För han vet sin fars vilja. Han kom för att dö för våra synder, för att offra sitt liv. Och han vet också vem han är, att han är människosonen. Att när han har dött kommer han också uppstå. När han har uppstått så kommer han också stiga upp till himlen. Och han är kungen som sitter vid faderns högra sida. Jesus går med bestämda steg mot korset. Han är säker på vem han är, den här gudomliga kungen. Som går mot korset. Och därmed går mot sin seger. Så låt oss prisa honom för det.
Amen.
nu så kommer Christian komma fram och läsa från Matteus 26, vers 69 till kapitel 27, vers 26. Och sen så kommer Ernest att predika för oss.
Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa det. Du var också tillsammans med Jesus, från Galileen. Men han förnekade det inför alla och sa det. Jag förstår inte vad du talar om. Han gick ut i porten och där var det en annan kvinna som såg honom. Hon sa det till dem runt omkring. Han där var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han förnekade det på nytt och svor på det. Jag känner inte den mannen. Strax efter kom det som stod där fram till Petrus och sa det. Visst är du också en av dem? Det hörs på talet. Då svor han bedyrade. Jag känner inte den mannen. I samma ögonblick golen tupp. Då kom Petrus ihåg vad Jesus hade sagt. Innan tuppen gal ska du ha förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. På morgonen beslöt alla översteprästerna och folkets äldste att försöka få Jesus avrättad. Till att binda honom, förde bort honom och överlämnade honom mot Pilatus, ståthållaren. När Judas som hade förrått honom såg att Jesus blivit dömd, ångrade han sig. Han lämnade tillbaka de 30 silvermynten till översteprästerna och de äldste och sade, jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade, vad angår det oss? Det är din sak. Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig av därifrån och gick bort och hängde sig. Översteprästerna tog pengarna och sade, det går inte att lägga dem i offerkistan eftersom det är ett blodspengar. Och de beslöt att istället köpa krukmakaråken till begravningsplats för främlingar. Därför heter denna åker ännu idag blodsåken. Så uppfylldes det som sagt genom profeten Jeremia. De tog de 30 silvermynten, priset på den prissatte, honom som några israeliter bestämde priset på, och gav dem i betalning för krukmakaråken, så som Herren har befallt mig. Jesus ställdes nu inför ståthållaren. Denna frågade honom, du är alltså judarnas kung? Jesus svarade, du själv säger det. Och när han anklagades av översteprästerna och de äldste svarade han inte. Då sade Pilatus till honom, hör du inte vad de beskyller dig för? Men han svarade inte på en enda fråga och ståthållaren blev mycket förvånad. Vid högtiden brukade ståthållaren fria en fånge efter folkets önskan. Det fanns just då en känd fånge som hette Jesus Barabbas. När folket nu var samlat frågade Pilatus, vem vill ni att jag ska frige, Jesus Barabbas eller den Jesus som kallas Messias? Han visste att det var avund mot Jesus som han hade utlämnat honom. Medan han satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru. Du ska inte ha med den där rättfärdiga mannen att göra. Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull. Men översteprästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och få Jesus dödad. Ståthållaren sa det nu till dem. Vilken av de båda vill ni att jag ska frige? De svarade Barabbas. Pilatus frågade, vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias? Alla svarade, han ska korsfästas. Han frågade, vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre, han ska korsfästas. När Pilatus såg att ingenting hjälpte utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sade, jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak. Men hela folket ropade, hans blod må komma över oss och våra barn. Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas.
The passage of scripture that was set before us is from the Gospel of Matthew, chapter 27, verses 11 to 26.
Så skriftstället som vi har framför oss är Matteus 27, vers 11 till 26.
It describes Jesus' trial before Pontius Pilate that would ultimately lead to his crucifixion.
Och det beskriver Jesu, för han som anklagad, åtalad inför Pontius Pilatus som skulle leda till hans korsfästelse.
This account of Jesus' trial before Pilate is also recorded in other three gospels with varying degree of details.
Och samma rättegång finns återgiven i andra evangelier med olika detaljer.
Right from the start of Jesus' earthly ministry, the real grievances that the Pharisees and elders had against him were religious.
Så redan från början så var det de verkliga klagomålen mot Jesu tjänst som fariserna och de äldste hade, var religiösa anklagelser.
We see in chapter 26 that Jewish religious leaders accused Jesus of blasphemy and conclude that he was deserving of death.
Vi ser i Matteus 26 hur judiska religiösa ledare anklagade Jesus för att härda och drog slutsatsen att han förtjänade döden.
But there was a hurdle. Religious accusations carried no weight in the court of Rome.
Men det fanns ett hinder. Religiöst anklagande, det vägde inte tungt i den romerska rättegången.
Knowing that when they brought Jesus before Pilate, they pressed three political charges against him as Luke records.
Så eftersom de visste detta så förde de fram för Jesus inför Pilatus tre olika politiska anklagelser som Lukas beskriver.
Jesus was a revolutionary who posed a threat to the Roman Empire.
Jesus var en revolutionär som utgjorde ett stort hot mot det romerska imperiet.
He urged people not to pay taxes.
Han försökte få människor att inte betala skatt.
Jesus claimed to be a king, therefore threatening the power and position of the emperor.
Jesus han sa sig vara en kung och därför så hotade han makten och kejsarens position.
In Matthew's gospel we hear Pilate interrogating him on the third charge that he claimed to be the king of the Jews.
I Matteus evangeliet så hör vi Pilatus förhörde honom angående den tredje anklagelsepunkten att han sa sig vara judarnas kung.
King of the Jews was a more politically loaded title than Messiah and therefore a charge that the governor could not ignore.
Så att vara judarnas kung var en mycket mer politiskt laddad titel än Messias och därför kunde de anklaga honom inför ståthållaren med detta och det var ingenting som ståthållaren kunde ignorera.
It made a man potential leader of a rebellion.
Det gjorde en man en potentiell ledare för ett uppror.
When Pilate asks Jesus, "Are you the king of the Jews?" Notice how our Lord cleverly answers the question. It is as you say.
Och lägg märke till när Pilatus frågar Jesus, är du judarnas kung? Hur vår Herre på ett smart sätt svarar, det är du som säger detta.
If he had answered yes, he would have surrendered to the accusations of the Sanhedrin that he was involved in some kind of sedition and therefore an enemy of the Roman Empire.
Om han hade svarat ja så hade han överlämnat sig till anklagelsen som Stora rådet hade att han var involverad i någon typ av uppror och därför att han var fiende till det romerska imperiet.
And if he had answered no, he would be denying the mission that his father had given him to be the prince of peace and a king after the order of David.
Och hade han svarat nej så hade han förnekat hans uppdrag som hans fader hade sänt honom för som fridsfursten. Att vara en kung efter Davids ätt.
John records in his gospel that Jesus does accept before Pilate that he is a king, but that his kingdom is not of this world.
Johannes skriver ner i sitt evangelium att Jesus godtar inför Pilatus att han är en kung, men att hans rike inte är av denna världen.
As the passage in Matthew continues, Jesus does not answer to Pilate with regards to even a single accusation levied against him.
Och när vi, precis som Matteus evangeliet, när det fortsätter så svarar inte Jesus på någon av anklagelsepunkterna som Pilatus riktade mot honom.
Of course, Pilate did not know anything about what was recorded in Isaiah 53 that the lamb led to the slaughter did not open his mouth.
Pilatus kände inte till profetian i Isaia 53 om lammet som blev lett till slaktaren som inte öppnade sin mun.
Other gospels go on to record that Pilate, after the examination, announced to the Sanhedrin leaders and to the crowd that he found no fault in Jesus.
Andra evangelier de beskriver hur Pilatus efter att Jesus hade blivit förhörd inför stora rådets ledare hur de inte hade funnit något fel i Jesus.
Even though Pilate unknowingly would have done this, he was in a sense proclaiming the truth of God that this was an innocent and a righteous man with no fault.
Även då Pilatus ovetande gjorde detta, så inte på något sätt proklamerade han Guds sanning att detta var en oskyldig och rättfärdig man utan något fel.
We see here that Pilate is trying to get his way out of this dilemma that he is in.
Och vi ser här att Pilatus försökte ta sig ur dilemmat som han var i.
He is under pressure from the religious establishment of the day who are against Jesus, but he himself is able to judge that Jesus has not done anything wrong.
Så han är under press från det religiösa etablissemanget, från den här tiden som var emot Jesus, men han själv kunde också döma Jesus, och han kunde se att han inte hade gjort något fel.
Now they had a custom on Passover that the governor would release one of the Jewish people who had been arrested for one or the other crime.
Nu så hade de en vana under påskhögtiden att ståthållaren skulle släppa fri en judisk person som hade blivit arresterad för ett eller annat brott.
Now there was a notorious prisoner named Barabbas who was imprisoned.
Det var en ökänd fånge med namnet Barabbas som hade fångats.
Some manuscripts say that his first name was Jesus.
En del manuskript säger att hans första namn var Jesus.
And his last name was Barabbas, which means son of the father.
Hans sista namn var hans efternamn eller andra namn var Barabbas, som betyder faderns son.
So this criminal's name was Jesus, son of the father.
Så hans namn var Jesus, faderns son.
Pilate asks them who they wanted to be released, Barabbas or Jesus, because he had realized that they had handed Jesus over to him in jealousy.
Och Pilatus han frågar om de ville frisläppa Barabbas eller Jesus, för de hade insett att de hade lämnat över Jesus eftersom de var svartsjuka, avundsjuka.
At this moment, if Pilate had any integrity, he would have ended the trial and released Jesus.
Vid det här tillfället, om Pilatus skulle ha någon form av integritet, så hade han avslutat rättegången och frisläppt Jesus.
The trial before Pilate continues, he asks one more time, what evil has he done? But they kept shouting, crucify him.
Och rättegången fortsätter och Pilatus frågar en gång, vad för något ont har han gjort? Men de fortsätter att ropa, korsfäst honom.
Finally, Pilate concedes to their demands to give them Barabbas and Jesus to be scourged and crucified.
Och slutligen, Pilatus ger med sig till deras krav att ge dem Barabbas, och Jesus blir piskad och korsfäst.
That is the narrative. That is what happened. So what?
Detta är berättelsen, händelsen, vad som hände. Och vad ska vi då göra med det?
Let us see what Paul writes to the church at Rome.
Låt oss se vad Paulus skriver till församlingen i Rom.
In chapter 1, Paul talks about the wrath of God being revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness, suppressing the truth.
I kapitel 1 i Romarbrevet så beskriver Paulus hur Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som undertrycker sanningen.
The main act of evil that Paul talks about is the suppression of the truth of God.
Den stora onda handlingen som Paulus talar om är att de trycker ner Guds sanning.
Paul goes on to say that for what can be known about God is plain to everyone on this planet because God has shown it to them.
Paulus skulle med att säga ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat.
For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made.
Därför är det utan ursäkt.
For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made.
Så ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur inom det verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt.
Brothers and sisters, on the day of judgment, the plea of ignorance that God did not manifest him clearly enough will not stand for anybody.
Bröder och systrar, på domens dag så kommer ingen kunna hävda okunskap, utan Gud kommer manifestera sig själv när vi står inför honom. Han kommer han uppenbarat sig tillräckligt och tydligt.
Paul continues, for although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him. But they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools.
Paulus fortsätter, trots att de kände till Gud prisade honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.
The most foundational sin of the human race is the refusal to give glory to God.
Den mest grundläggande synden för människorasen är vägran att ge ära till Gud.
The second sin is that we see here is a sin of ingratitude.
Den andra synden vi ser här är en synd där vi inte är tacksamma.
Every blessing that we have ever received is from the hands of a benevolent God.
Varje välsignelse som jag har tagit emot är från händerna på en välvillig, nådefull Gud.
And still there is not one of us who is adequately grateful. We think that God owes us the gifts that we receive.
Men ändå är det inte någon av oss som är tillräckligt tacksam. Vi tror att Gud står i skuld till oss med de gåvor vi tar emot.
And here is the ultimate insult to God. They exchange the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things.
Och här kommer det ultimata hånet mot Gud. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor och fåglar, fyrfota djur och kräldjur.
In our fallen, unregenerate condition, we are producers of idols.
I vårt fallna, opånyttfödda tillstånd så är vi som personer som gör avgudar.
And idolatry produces false religion where we trade the glory of the true God for the images resembling mortal man and birds and animals and creeping things.
Och avgudar, avgudadyrkande producerar en falsk religion där vi byter ut Guds härlighet mot bilder av dödliga människor och fåglar, fyrfota djur och kräldjur.
Paul goes on to say they exchange the truth of God for a lie.
Paulus fortsätter med att säga de bytte ut sanningen mot en lögn.
This could not have been seen more clearly in human history other than what we see in the trial of Jesus.
Och detta kunde inte ses tydligare i mänsklighetens historia än vad vi såg vid Jesu rättegång.
They swapped the only begotten of the Father for a pretender who was called the Son of the Father.
De bytte ut den enfödde, faderns enfödde, för de som låtsades och som kallades faderns son.
In our culture today, people say you believe in Jesus, good for you. I respect that, but I don't need Jesus.
I vår kultur idag så säger människor, du tror på Jesus, vad bra för dig. Jag respekterar det, men jag behöver inte Jesus.
Can the heart become any more foolish and darkened?
Kan ett hjärta bli mer dåraktigt och mörkt?
All of us need Jesus more than anything else.
Vi alla behöver Jesus mer än någonting annat.
Without Jesus we will receive the full measure of the wrath of God.
Utan Jesus så kommer vi ta emot det fulla måttet av Guds vrede.
When someone says they don't need Jesus, what they mean is they don't want him.
När någon säger att de inte behöver Jesus, vad de menar är att de vill inte ha honom.
Do you know why?
Vet du varför?
Jesus tells in John chapter 7, the world hates me because I testify about it that its works are evil.
Jesus säger i Johannes 7, världen hatar mig för jag vittnar om att deras gärningar är onda.
Sinful creatures do not want a holy God.
Syndfulla skapelser vill inte ha en helig Gud.
Nothing is more offensive to sinful humanity than a sinless redeemer.
Det finns inget som är mer anstötligt för en syndig mänsklighet än en syndfri återlösare.
No wonder they chose Barabbas.
Det är inte konstigt att de valde Barabbas.
In our natural, unregenerate state, Barabbas would be our choice.
I vårt naturliga, opånyttfödda tillstånd så skulle Barabbas vara vårt val.
I can see myself standing in the crowd, screaming at the top of my voice, give us Barabbas.
Jag kan se mig själv där jag står där i folkmassan och ropar allt jag har, ge mig Barabbas.
Give me anybody but Jesus.
Ge mig vem som helst utan Jesus.
The culture today would accept Buddha, Confucius, Mother Earth, anybody but Jesus.
Vår kultur idag skulle acceptera Buddha, Confucius, Moder Jord eller vem som helst utan Jesus.
This is a spiritual death.
Det är andlig död.
This is what the world is today, a world that wants Barabbas.
Detta är vad världen är idag, en värld som vill ha Barabbas.
May that not be the choice of your heart and my heart.
Må inte detta vara ditt och mitt hjärtas val.
May we cry out with our strength, give me Jesus.
Må vi ropa ut med all vår kraft, ge mig Jesus.
Amen.
Det enda vi har att lita till en gång, det är Guds nåd. Guds gränser som är. Nu kommer Morat komma fram och läsa från Matteus 27, vers 27 till 61.
Landshövdingen, soldater, tog honom till presidenten. Där era vaktstrykar kallades honom. De tog av honom hans kläder och satte honom en röd soldat på honom. Och de gjorde en krona av törnen och de satte den hans huvud. Sedan satte de en käpp i hans högra hand och föll på knä inför honom och hånade honom. Leve judarnas kung, ropade de. De spottade på honom och de tog käppen och slog honom i huvudet efter att han hånat honom. Efter att ha hånat honom tog av honom käppen och kappan och satte honom hans egna kläder och förde bort honom för att de först korsfästas. På vägen till mötte en annan man från kryrarna som hette Simon. Honom tvingade att de bära Jesus kors. Och när de kom ut till en ställe som kallas Golgata, vilket betyder skalpeplatsen, gav de Jesus vin blandat med gälla. Men när han smakade på det ville han inte dricka. Sedan korsfäste de honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott och satte sig redan ner för att vakta honom överför Jesus huvud. Hade man satt upp en skylt på att visa vad han anklagades för och testen löd. Detta är Jesus, judarnas kung. Samtidigt med Jesus blev också två brottslingarna köttfästa en på var sida av honom. De som gick förbi hånades Jesus och skakade på huvudet och sa: var det inte du som skulle riva det här templet och bygga upp det igen på tre dagar? Om du är Guds son, så rädda dig helt nu och liv ner från korset. Överprästerna och de skriftlärdarna och folkets ledare gjorde sig lustiga över honom. Han var bra på att rädda andra, sa de. Men han inte är rädda sig helt. Skulle han vara Israels kung? Ja, han kliver ner från korset. Då ska vi tro på honom. Han förlitar sig djup på Gud. Låt nu Gud rädda honom, eftersom han älskar honom. Han har ju sagt att han är Guds son. Och på samma sätt blev han hånad av de båda brottslingarna. som var korsfästad tillsammans med honom. När klockan var 12 blev det mörkt över hela jorden och mörket varade ända fram till klockan 10. Och när klockan var runt 3 ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Några av dem som stod där hörde dessa han ropar på Elia. En av dem sprang snabbt bort och fyllde en svamp med sur vin och satte den på en käppi. Håll upp den så att han kunde dricka. Men de andra sa: låt oss se om Elia kommer och rädda honom. Men Jesus ropade en gång med hög röst och gav upp andan. Och se då brast förhänge i templet i 2 delar, uppifrån och andanet och ändanet. Marken skapade och klipporna bröst sönder, gravarna öppnade sig och många av livna heliga kroppar uppstod till liv. De lämnade sina gravar, och när Jesus hade uppstått från den döda gick de in i den heliga staden och visade sig många. Då visade sig för många. Den romerska officer och soldater som höll vakt blev fruktansvärt rädda när de såg urbärningen och allt som hände. Och de ropade: den mannen är verkligen Guds son. Många kvinnor stod också en bit bort och satt på. De hade följt med Jesus från Galileen för att hjälpa honom. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var mor till Jakob och Josef och moder till Zebedeus soner. På kvällen kom Josef, en rik man från Arimatea, som också hade blivit av Jesus lärjungar. Han gick till Pilatus och bad om Jesus kropp, och Pilatus gav order om att den skulle lämnas till honom. Josef tog de kroppen vidande den i den linjetyg och lade den i en ny gram som han hade låtit bygga ut i bergen till Sehev. Sedan rullade han en stor sten framför ingången till graven och gick därifrån. Både Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt närheten av graven.
Det var 6 timmar som kom att förändra världen. Tänk dig för ett ögonblick att du är ett vittne som bevittnar Jesu korsfästelse. Vi ska lägga märke till 3 saker här. För det första är vers 27-44, människors hån och hat. Man hånar Jesus för att vara Messias, Guds son, vilket ironiskt nog han är. Han hånas av soldaterna innan han korsfästs, när de sätter en krona av törne på honom och säger: leve judarnas kung. Jesus hånas av Pontius Pilatus genom att man sätter upp en skylt över hans huvud där det står: detta är Jesus, judarnas kung. De som gick förbi hånade honom och sa: du som river ner templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv om du är Guds son och kom ner från korset. Vilket han ironiskt nog skulle göra inom 3 dagar, bygga upp ett nytt tempel när han uppstod. De religiösa ledarna hånar Jesus för att inte kunna rädda sig själv. Om du är Israels kung, så kom ner från korset. På samma sätt blev han också hånad av rövarna som korsfästes med honom. Tänk dig fortfarande att du står där och bevittnar korsfästelsen. De religiösa ledarna har just sagt: han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han älskar honom. Han har ju sagt, jag är Guds son. Klockan slår 12, eller nästan 12 nu. Mitt på dagen, vilket leder oss till vår andra punkt. Guds svar som kommer i vers 45-53. Gud Faderns bekräftelse med flera mirakler att Jesus verkligen är Messias, Guds son. Vad händer? Det blir mörkt. Mörker som varar i 3 timmar fram till 9:e timmen klockan 15 av vår tid. En solförmörkelse kan teoretiskt max vara 7 minuter och 32 sekunder, så detta är ett gudomligt mirakel. För de judar som stod där så skulle tankarna genast gå till domstexterna i Gamla testamentet. Domen har kommit. Om du stod där så skulle du känna det. När det blir mörkt, fåglarna slutar kvittra. Tystnaden sänker sig och hånet tystnar också. Mörkret, domen är här, där Fadern lägger på sin son all Guds folks synd. Dåtid, nutid och framtid. Jesus brister ut. Min Gud, varför har du övergivit mig? Men det stannar inte här. Flera andra mirakler äger rum. När Jesus ger upp andan och dör så skakas jorden och klipporna i en jordbävning. Förhänget som hindrade människor från att komma in i det allra heligaste i templet, det brister i 2 delar uppifrån och ner så att vi kan komma in i Guds närvaro. Gravar öppnas och döda väcks till liv. Och så det mest otroliga, som jag inte tidigare har tänkt på när jag läste den här texten på detta sätt. Tänk er mörkret, jordbävningen och när Jesus ger upp andan klockan 3 när han dör. Så slås lampan på. Det blir ljust igen. 3 timmar av mörker och sen efter att Jesus dött så blir det helt ljust. Ingen som stod där kunde förneka Guds handlande i allt detta. Här så bekräftar Gud Fadern att Jesus verkligen är Messias, Guds son. Tänk om du stod där och såg detta. Hånet har tystnat. De kan inte förneka att Gud har handlat. Och sen för det tredje och sista i vår text, i vers 54, en officerares bekännelse. När officeren och de som var med honom och bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: den mannen var verkligen Guds son. De hade inte bara hört hånet, inte bara upplevt mörkret under 3 timmar. De hade inte bara känt hur jorden skakade i jordbävningen. De hade inte bara sett hur marken vibrerade. Men så slogs ljusknappen på och det blev ljust. Tänk att vara där och se detta. Gud hade talat. Och då brister officeraren och de som bevakar Jesus ut. Den mannen var verkligen Guds son. Korsfästelsen bevisar att Jesus är den han sa sig vara. Frågan är, hur ska vi förhålla oss till honom? Vi lever i en tid då hånet mot Jesus och den kristna tron bara har ökat. Men Jesu korsfästelse, den är bara en försmak på den kommande slutliga domen som kommer tysta allt hån med evigt straff och mörk. Men det var därför Jesus Messias, Guds son, kom. För att genom sin död och uppståndelse rädda oss till evigt liv. Genom Bibeln så ser vi temat frälsning genom dom. Jesus blev övergiven för att vi inte skulle bli övergivna. Han var i sin död långt borta från Fadern, så att vi hans död ska komma nära. Hur förhåller du dig till Jesus, hans död och uppståndelse? På söndag så ska vi komma ihåg hur ljusknappen slogs på vid Jesu uppståndelse. Och den kommer också att slås på för alla som i liv och död litar på Jesus som sin räddare. Då kommer vi att få uppstå till evigt liv med honom. Amen. Tänk dig när Jesus hände där på korset. Det var för dina, det var för mina synder. För att rädda oss från sin vrede till evigt liv. Vi ska alldeles strax få komma ihåg detta. Men låt oss stå upp tillsammans och bekänna våra synder. Vi är inte syndfria, men Jesus är. Så denna vecka, till och med denna dag, så har vi alla syndat. Och låt oss ta en minut att tänka på synd som du har begått. I tankar, ord och gärningar, kanske denna dag eller denna vecka. Och sen bekänner vi tillsammans. Vi bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att vi alla har syndat med tankar, ord och gärningar. Vi har inte älskat dig över allting och inte vår nästa som oss själva. Genom vår synd är vi skyldiga till mer ont än vi själva förstår. Och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber vi om hjälp att se och bryta med våra synder. Förlåt oss för Jesu Kristi skull. Amen. Medan vi står, vi läser orden om nattvarden. Från 1 Korinthierbrevet 11, 23-32. Och det står, jag själv tagit emot från Herren och jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade, denna bägare, det nya förbundet i mitt blod. Gör det för att minnas mig.